Idag har det faktiskt varit skitjobbigt. Jag har mer eller mindre gråtit typ hela dagen. Det har gått 10 dagar över tiden. Och jag känner bara att jag orkar inte mer. Alltså i kroppen mår jag bra, men psykiskt är det så sjukt jobbigt och hela tiden liksom vara på helspänn. Och någonstans också när man har varit rädd för hela den här grejen och ändå förberett sig, men sen så händer det liksom aldrig. Det känns ibland som att jag är dålig och att jag inte kan och att min kropp inte kan, vilket är skitjobbigt. Och jag försöker att tänka bort det, men det är jättejobbigt. Jag försöker tänka positivt och tänka att hon kommer komma liksom. Men hon gör ju inte det. Så varje dag får man liksom ladda om. Och det är jättejobbigt. Men ja, någon gång ska hon ju ut, men ibland är det bara jättejobbigt. Och idag har det varit en sån dag.
Ja, så där lät det faktiskt dagen innan förlossningen drog igång.
Idag kommer det bli ett starkt avsnitt och vi vill gå in här nu och säga till er som har en förlossningsrädsla och kanske har svårt att lyssna på starka händelser eller förlossningar. Då kan det vara bra att pausa det här avsnittet och lyssna på nästa.
För idag ska vi faktiskt få ta del, Alma, av din förlossningsberättelse. Hur känns det för dig att berätta?
Ja, alltså så här. Det slutade ju inte som man ville. Om vi ska säga det enkelt. Jag har faktiskt velat mycket fram och tillbaka på om vi ens ska ha med den här berättelsen i podden. För att jag, som också har varit förlossningsrädd, jag vill ju inte sprida min rädsla till några andra, och jag vet att min historia kan göra det. Vår vision med den här podden har ju hela tiden varit att hjälpa gravida och någonstans alltid prata om det, liksom det normala och hur man vill att det ska vara och inte fokusera så mycket på avvikelserna. Nu blev min förlossning en sån. Men någonstans har vi ändå landat i att vi har följt hela vägen och det är klart att mitt slut också ska vara med.
Absolut.
Det blir inte alltid som man har tänkt sig, och det är också viktigt att man får med sig det till de som lyssnar, att så det kan bli så. Nu blev det tyvärr så för dig, och ja, det är jättestarkt av dig, Alma, och dela med dig av den här berättelsen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vi ska också säga att mitt barn, min dotter, hon mår bra idag. Och jag mår också relativt bra idag, även om det fortfarande är jobbigt. Så mår vi ändå bra och vi kommer liksom ta oss igenom det här, eller vad man ska säga. Så att oavsett hur dåligt det gick så har det ändå ett gott slut.
Ja, men det har
ja, precis. Och vi vet ju att din berättelse kommer att ge många andra kvinnor som har varit i en liknande situation en känsla av att inte vara ensam, såklart. Att det här händer faktiskt en del andra kvinnor också. Sen ser ju resorna olika ut. Och vi brinner ju för det här att alla har verkligen en graviditet som är olika. Och alla resor är verkligen så viktiga.
Men Alma, berätta. Så började allting. Vad hände när du vaknade på morgonen? Kan du inte berätta? Ja, men berätta från start.
Som vi hörde i introt så var jag ju väldigt, väldigt uppgiven dagen innan. När jag vaknade sen dagen efter, då kände jag att de här liksom mensvärkssmärtorna som jag hade haft i 3-4 veckor, att de hade liksom en början och ett slut på ett helt annat sätt. Och jag hade kanske en sån på varje 10-15 minuter. Och det var ju en känsla som jag inte hade känt förut, även om den smärtan var samma. Så då sa jag till Petter att så här, men nu idag tror jag faktiskt att det är något annorlunda. Och jag menade liksom inte på att det skulle komma en bebis idag, men att just att ja, men det hände något hände med kroppen.
Du hade ett annat mönster i dina verkar.
Ja, precis. Det var ju fortfarande inte speciellt smärtsamt. Det kändes som sagt som en relativt mild eller mellanmild mensvärk. Och det där pågick liksom hela morgonen. Och sen framåt, jag tror det var vid 11-12, då helt plötsligt, liksom från en värk till en annan, så bara kände jag hur så här, det växlade upp. Att så här, helt plötsligt var det så här, aj, den här, nu känns det på riktigt. Det var liksom inget så här långsamt stegrande, utan det var verkligen från en till en annan. Att så här, nu, den här, nu gjorde det ont. Och då började vi tajma dem direkt. Och de var så här relativt täta ändå direkt från början. Men jag kunde fortfarande liksom gå på promenad och prata och sådär. Men att just när det kom en verk var det så här, ja, jag har inte lust att prata om vädret exakt just nu. Men jag kan fortsätta liksom gå. Och då kanske jag hade 3 på 20 minuter.
Hur var känslan då? Jag tänker rädslan som du har bärt med dig. Kom den upp då?
Nej, men jag kände mig... Nej, jag var helt över den. För det var också att jag var liksom trött på situationen på något vis. Så att jag kände bara så här, nu bara gör vi det här. Jag orkar inte.
Nej, och jag tänker att annars hade du nog inte gått ut på promenad. Om du hade, om rädslan hade tagit över. Då hade du ringt till förlossningen på en gång och sagt att jag kommer nu.
Sen framåt kanske 1. Då känner jag ändå att de var så pass täta att jag ringde förlossningen. Så att det var inte speciellt lång tid där från att det började göra ont på riktigt till att jag ringde in och pratade med en kvinna där som sa att så här, känner du dig ändå liksom så pass bekväm hemma att du kan vänta hemma lite till, så gör det. Och så ringer du in om en timme och så får vi se hur du mår då. Så då satte jag på mig TENS-apparat. Och så körde jag den på ändå ganska svag styrka. För jag kände inte att det behövde mer. Och så väntade jag i ungefär en timme till. Men i slutet av den timmen så kände jag ändå att så här, nej, men nu vill jag åka in. För nu är den då så pass tätt. Då hade jag kanske 4 verkar på 10 minuter. Och då kände jag, nej, men nu är de så pass tätt. Och de gör ändå så pass ont att jag ändå tror inte att jag blir hemskickad om jag åker in. Och att jag kände att nej, jag vill vara där nu. Så då ringde jag in till förlossningen och sa att jag ville komma in. Och då sa hon att du är välkommen. Så då tog vi en taxi och åkte in. Och när vi skrev in oss, eller vad man ska säga, så kom den barnmorska och hämtade oss.
Mm.
Och här har vi liksom första saken som hände som jag ångrar i hela liksom, min historia. Och det var att direkt så kände jag att den här barnmorskan är inte jag bekväm med. För att hon såg väldigt ung ut och hon kändes väldigt nyexaminerad. Och som förlossningsrädd så kände jag att jag vill ha någon liksom superrutinerad som jag verkligen känner har 100% koll oavsett vad som händer. Men jag gjorde inte det. Hon hade ju också med en undersköterska. För de jobbar i par, jag antar att de flesta gör det, alla gör det. Och undersköterskan kändes mycket mer rutinerad. Så jag var ändå väldigt trygg med henne. Och jag frågade också henne, så här, när är det skiftbyte? Nu är klockan ungefär 2 på eftermiddagen. Och då säger hon att så här, nej, men skiftbytet är 9. Och då tänker jag så här, okej, jag är öppen typ 3 centimeter. För de gjorde ju en koll på mig och jag var öppen 3 centimeter. Och då tänkte jag så här, okej, 3 centimeter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, nej, jag kommer inte föda med den här barnmorskan.
Ja, och det du säger, Alma, det är så viktigt det här att man verkligen känner sig trygg med den barnmorskan som man får. För det är ju få gånger i livet som vi är med om det här att föda barn. Och för dig var det ju nu att det var en nyexaminerad. Det kände du dig otrygg med. Du ville ha en rutinerad som du liksom visste kunde sina saker på sina 5 fingrar. Så. Det var viktigt för dig med kontrollen, tänker jag. Men så här behöver det ju inte vara för alla. Jag menar, en barnmorska som är nyexaminerad är ju fortfarande jättekunnig. Och för en del kanske det passar bättre, tänker jag. För de kanske jobbar på ett sätt. Och de här lite mer erfarna äldre jobbar på ett sätt. Och det där är ju så himla olika vad som passar person till person. För samma sak som, för samma sak som ni kvinnor är olika personer, så är ju vi barnmorskor olika personer. Och man passar ihop med olika människor.
Absolut. Alltså det vet jag också, att jag har en bekant som har sagt att hon hade en nyexad barnmorska, och att den här barnmorskan var så himla noga med till exempel att suturera efter förlossningen, att det blev superbra för att hon var så noga, kanske för att hon var liksom ny på det. Så att det är klart att jag säger inte att nyexade inte kan sitt jobb, det var bara att jag inte kände mig bekväm med henne. Och jag tror absolut att kanske någon som inte utstrålade den osäkerheten som jag kände att den här gjorde, kanske jag hade varit mer bekväm med. Men hon tog inte kommando när hon kom in i rummet. Och det behövde jag, för att jag som person är lite som ett ånglok. Och för att någon ska kunna liksom lugna ner mig så behöver de vara lika...
Det var ingen som, det var ingen som kunde möta din känsla när du kom in till förlossningen. Och det är ju en känsla som många beskriver, att de vill ha en barnmorska som leder dem åt trygghet och som leder och för dem, som en fyr ungefär, som berättar att vet du vad, Alma, nu tänker vi så här, det här ska vi göra nu.
Exakt. Och alltså bara ett liksom litet exempel, att så här, när hon skulle undersöka mig så frågade hon om hon fick undersöka mig, och sen så när jag liksom låg där och bresade med benen sa hon så här, okej, men säg till när du är redo så kommer jag göra undersökningen. Och bara en sån sak kände jag så här, bara säg vad du ska göra, säg bara lägg dig så här, jag kommer undersöka dig nu liksom, och gör det. Och där så att, ja, jag kände inte att jag var bekväm med henne, men som sagt, jag gjorde ingenting, och det ångrar jag, för att sen gick det så pass fort att hon var min barnmorska under förlossningen.
Men du, Alma, du sa innan att du redan här visste att du var öppen 3 centimeter.
Jag då blir... hade ju då den här barnmorskan frågat om lov och fått undersöka mig.
Just det.
Och då sa hon att jag var 3 centimeter öppen och jag hade ju 3 värkar på 10 minuter. Så att då fick jag stanna.
Var din tapp utplånad i det här läget?
Jo, men den var utplånad.
Ja, då var du utplånad, du var öppen 3 centimeter, du hade regelbundna sammandragningar, men ingen vattenavgång.
Nej, förlossningen gick ändå sakta men säkert framåt. Jag fick starkare och starkare verkar. Och pauserna blev kortare och kortare. Men jag fick inte lämna sängen. Jag fick ligga kvar där hela tiden. Jag tyckte inte att jag fick jättebra information på varför. Men det de sa var att de fick ingen bra kontakt med barnet. För att de hade ju på de här CTG-grejerna på magen.
Mm. Hade de CTG på det hela tiden då?
Ja, för de fick dålig kontakt.
Eller var det ett intagnings-CTG som var normalt? Det första CTG:et de körde?
Jag fick aldrig ta av mig de här grejerna på magen.
Så det bedömdes vara en avvikande CTG när du kom in till förlossningsavdelningen?
Ja, då är vi med.
Jag var ju liksom beredd på att vara där ganska många timmar. Det här var ju vid liksom, 3-4 och jag var ju beredd att vara där efter liksom, vad heter det? Skiftet, vad heter det?
Skiftbytet. Men jag tänker, Alma, hur du säger att du hade liksom verk på verk och de var regelbundna. Hur upplevde du, eller hur kände du att du hanterade verkarna?
Men faktiskt väldigt bra. Alltså, absolut, de gjorde ont. Mm. Det ska jag inte säga något annat om. Men jag kunde ändå hantera dem väldigt bra. Jag hade den här tensapparaten fortfarande.
Mm.
Petter använde föda utan rädsla, den här andningsgrejen och röstgrejen.
Mm.
Så att han påminner mig hela tiden om så här, ner med axlarna, känn dig tung.
Mm.
Liksom, andas, låt när du andas ut, låt djupt. Alltså så här. Så att jag tycker det gick jättebra. Och som sagt, jag klarade mig väldigt bra på bara tensapparaten.
Mm. Härligt, vad skönt.
Men sen, ungefär en timme efter jag hade blivit inskriven, så hade jag liksom lite för mycket verkar.
Mm.
Och lite för starka verkar och lite för lite vila.
Mm.
Så då fick jag Brikanyl som skulle lugna ner.
Mm.
Och där någonstans så tror jag att jag började att förstå att något var fel.
Mm. Mm.
Men för när vi har pratat så har vi bara pratat om oxytocin.
Mm.
Att man hjälper det här att liksom gå framåt.
Mm.
Och när jag då fick Brikanyl istället för att försöka lugna ner det, då kände jag så här, det här är nog inte helt okej. Det är nog något som är fel. Men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag tänkte bara så här, jag är här, jag är i bra händer. Sjukvården, liksom, de kommer ta hand om mig.
Mm.
Här kommer ju liksom varningstecknet nummer två. För att hon tar in en kollega. Så att jag vet inte om det var från och med kanske 2-3 timmar in, så var alltid den här andra barnmorskan också med. Och jag antar att det var för att hon var någon liksom mer rutinerad barnmorska. Så hon gjorde undersökningen på mig istället.
Mm. Nej, för här hade du ett påverkat CTG, ett avvikande CTG, och därför så gav man ju Brikanyl till dig. Har liksom barnet, alltså var hon påverkad av de här verkarna?
Så trots att jag bara var öppen 3-4 centimeter så sjönk hennes hjärtljud ganska mycket varje gång jag hade en verk.
Mm.
Och det var inte alltid det kom tillbaka upp.
Nej.
Och jag hade också väldigt, väldigt täta verkar. Alltså ibland var det bara 2-3 sekunder och sen började nästa verk. Så att ingen av oss fick ju vila.
Nej.
Och komma tillbaka.
Nej.
Och det som Brikanylet gör här, det är ju att det går in och försöker lugna din livmoder som är en muskel.
Mm.
Försöker att han ska slappna av lite för att du ska få lite lugnare och inte få så mycket sammandragningar. Och när man har täta sammandragningar så kan ju det bidra till att barnets hjärtljud blir påverkade.
Ja. Mm.
Och det i sig kan ju leda till att barnet får dåligt med syre.
Och det är ju också bra, Brikanylet ska ju också, alltså det ska ju bli en återhämtning för barn också. För det, man kan ju se att hjärtljuden går ner på en CTG när man har verk. Och det kan vara absolut helt normalt. Men just det där du säger, när det inte återhämtar sig efter verken. Det där liksom. Ja, fortsätt Alma. Vad hände då? Med Brikanylet och...
Alltså det var liksom samma historia egentligen, bara att det blev värre och värre.
Mm.
Och de försökte sätta skalpelektrod.
Mm.
Och då fick jag inte längre ha TENS-apparaten.
Mm.
För att de störde varandra.
Mm.
Så då gick jag över till lustgas. Mm. Och det gick väldigt bra. Jag tyckte att lustgasen hjälpte fint. Mm. Jag blev ganska... jag andades för länge, eller måste säga, så att när värken var över och jag liksom var tillbaka till det normala, då känner jag mig fortfarande ganska lullig i kanske 20 sekunder, vilket jag inte tyckte om. Mm. Så att jag var lite sen liksom med min andning. Men jag vågade heller inte ha så mycket lustgas, för det var ju också lite i min rädsla och i mitt kontrollbehov att jag ville ha kontroll och jag ville vara med. Så att jag hade 50% lustgas.
Hur kände du här, Alma, med just känslan i verkarna, med tanke på att du hade så mycket verkar och att du ser att hennes hjärtljud påverkade? Kommer du ihåg din känsla inombords?
Gjorde så pass ont och jag var så pass fokuserad på det, så att jag kunde inte riktigt fokusera på mina känslor.
Du var fokuserad på att ta liksom en verk i taget för att orka.
Exakt. Mm. Jag hade liksom inte direkt någon tid att reflektera över vad som hände.
Fick ni information hela tiden, tänker jag? För jag tänker informationen som ger tryggheten. Fick ni information om varför du fick prekanylet? Hur CTG såg ut? Hur man tänkte? Vad man planerade? Kände du att du fick den informationen?
Inte mycket. Jag fick information om så här, nu ger vi dig prekanyl så att dina verkar lugna ner sig. Mm. Och i början så kände jag ju också det väldigt tydligt, att direkt när jag fick prekanyl, för då fick jag det i handen. Mm. För då hade jag en infart på baksidan av handen.
Mm.
Och liksom nästan direkt när man har fått prekanylen, så det tog liksom inte många sekunder innan man kände att så här, nu lugnar det ner sig. Ungefär 2-3 timmar efter jag har blivit inskriven så kommer det också in en läkare.
Mm.
Och igen så förstår jag att allt är inte riktigt som det ska. För att nu är det, förutom 2 barnmorskor och en undersköterska, så är det också en läkare här.
Mm.
Och jag får mer prekanyl. Men när jag har fått prekanyl 3-4 gånger med kanske en 20 minuter, en halvtimmes mellanrum, så hjälper det inte alls på samma sätt längre.
Mm.
Den här läkaren som kommer in säger till mig att bara så du vet så kan det bli ett kejsarsnitt, för det här ser inte jättebra ut. Därifrån så har jag inte jättebra koll på exakt vad som hände.
Mm.
För att mer eller mindre så hade jag verkar hela tiden.
Mm.
Jag kommer ihåg att det bara kommer in mer och mer personal in på mitt rum. Jag tror mot slutet där så kanske det var 3 läkare, 3 barnmorskor och 1 eller 2 undersköterskor. Så det var väldigt mycket folk.
Mm.
Vilket också, alltså man förstår ju att det här går inte så bra.
Mm.
Och då vet jag att de säger att nu det blir ett snitt.
Mm.
Vad mycket öppen är det i det här läget, vet du det?
Ja, 5 centimeter.
Mm. Mm.
Så att jag får jättekraftfulla verkar, men jag öppnar inte upp mig mer.
Mm. Mm.
Och samma där, att barnet, fosterljuden låter inte bra. De har satt den här skalpelektroden och hennes hjärtljud är liksom inte helt okej.
Okay. Mm.
Jag fick ju inte lämna sängen, och det kommer jag ihåg också, att jag tyckte det var jättejobbigt.
Mm. Mm. Och ta verkarna liksom.
Ja, att jag hela tiden fick liksom sitta på rygg, eller ligga på rygg. Att jag ville bara upp och stå och gå, och jag ville sitta på en yogaboll, och jag ville luta mig mot något annat. Jag ville bara inte ligga där på rygg.
Nej.
Mot slutet också så säger de att jag ska stå på alla 4 för att släppa trycket på barnets huvud.
Mm.
Så då får jag göra det. Så jag står i sängen och liksom lutar mig mot huvuddelen av sängen med en stor boll i sängen. Smärtmässigt så gick det ändå väldigt bra för mig. Och Petter var där och var ett superstort stöd. Och det var också en grej, att när jag tog lustgasen, så fort jag blundade Och jag ville ju blunda för att det gjorde ont och att jag tog lustgasen. Men samtidigt tyckte jag att det var jättejobbigt, för då kände jag mig ännu mer full och borta. Så jag sa till honom också att så här, om jag blundar måste du säga till mig att titta på dig, för att det känns inte helt bra.
Mm.
När klockan är 8 på kvällen så bestämmer de sig att det blir ett akut snitt. Och jag frågar om Petter får vara med. Och de säger ja.
Mm.
Sen vet jag inte exakt vad som händer. För någonstans mellan att de går från mitt förlossningsrum till operationssalen så ändrar de sig. Och det blir ett urakut snitt.
Hade de med CTG-apparaten då?
Det kommer jag inte ihåg, det vet jag inte.
Nej.
Hörde du någonstans varför de tar det beslutet?
De sa bara att barnet mår inte bra. Barnet behöver komma ut. Ja.
Mm.
Och då inne på operationssal så är det massa personer som presenterar sig för mig. Narkosläkare och sköterskor och allt möjligt. Och så säger de att jag ska sövas.
Mm.
Och där och då tror jag fortfarande inte riktigt att jag fattade det. För jag frågade alltså, vart är Petter? Och så sa de bara han är på väg.
Mm.
Men Petter har ju också berättat att det gick väldigt, väldigt fort där i slutet. Att när de väl tog beslutet, då sa de att så här har du kläder, byt om till det här. Och från att ha varit liksom 8 personer på rummet, så när han kom ut efter att han hade bytt om så var det ingen där. Utan det var en sköterska kvar som bara sa att nu går vi i väldigt rask takt för det är bråttom.
Mm.
Och sen sövs jag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sen har läkare som utförde operationen berättat för mig vad som hände. Och då var det så att när de öppnade upp mig så såg de att min dotter låg med, heter det huvudbjudning? Ja. När man ligger med pannan först.
Pannbjudning. Ja.
Pannbjudning.
Pannbjudning. De ser också att hon har navelsträngen 3 varv runt halsen.
Mm.
Mm.
Och också att navelsträngen har en knut.
Mm.
Sen sitter hon också fast, så de får inte riktigt ut henne. Så de får göra snittet större. Och sen så gick de in vaginalt och tryckte upp huvudet samtidigt som de liksom drog henne från vart de hade öppnat upp.
Mm.
Och fick ut henne. Och sen tog de henne till barnbordet.
Mm. Mm. Och som du säger Alma, så när man gör ett omedelbart snitt, alltså ett urakut snitt, då finns det ju alltid barnpersonal på plats som tar om hand om ditt barn.
Mm.
Så barnmorskan tar ju emot barnet och går ut till barnpersonalen som direkt tar hand om din nyfödda flicka helt enkelt. Och här bedömer man ju jättefort apgarpoäng. Vi barnmorskor kollar ju efter 1 minut direkt hur barnet mår. Och sen så kontrollerar man ju efter 5 minuter och efter 10 minuter.
Mm. Och i första kontrollen där så hade hon 4 totalt. Mm.
Och där är det ju också så att eftersom du blir sövd, Alma, då är det ju så att barnet också blir sövt.
Mm. Mm. Precis, så det var väl därför hon hade så lågt. Men hon hade 2 i hjärtfrekvens, så det är ju max.
Mm.
Hon hade 1 på andning och 1 på hudfärg.
Mm. Mm.
Och så hade hon 0 då på muskeltonus och retbarhet. Och det är ju för att hon är sövd.
Ja.
Men efter 10 minuter så hade hon full poäng på allt.
Mm.
Så att hon mådde ändå bra.
Men jag tänker Alma, PO-proverna, så man kollar ju... Man kollar ju syresättningen, bland annat syresättningen och även lite base excess på barnet och ser hur mycket av energin det har tagit, och man ser även laktat, alltså det mjölksyra. Man ser lite olika saker när man tar navelsträngsprover, och det är ju ett litet resultat på hur hon egentligen hade det på slutet av förlossningen. Om det är har varit en kortvarig syrebrist eller en långvarig. Vad säger de proverna?
Laktat, det är på 14.
Ja, för det tar de innan de går på snittet.
Ja, precis. Det var väl det som beslutade att det skulle bli ett snitt. Men det står faktiskt ingenting om navelsträngsprov.
Nej. De hade varit intressanta att se lite.
Ja, nej, det är tomt på de raderna.
Ja.
Då vet vi att laktatet var på 14 i alla fall. Ja. När man tog ett ställningstagande till och beslut om snitt. Och det är ju ett sånt prov man tar. För att få hjälp på traven tillsammans med CTG-övervakningen. För att liksom veta hur barnet mår. Om hon hade liksom börjat bilda det här med mjölksyra. Och laktatet då som blir förhöjt. Mm. Och det här kan man ju ta flera gånger. För att se om det liksom ökar eller om det håller sig stabilt.
Och där är ju ditt, det är ju förhöjt. Upp till 6,4 är normalt liksom. Över 6,4 börjar bli förhöjt. Tog man laktatet flera gånger eller bara en gång?
Nej, bara en gång så vitt jag vet.
Och då har de ju tagit rätt beslut av att gå på kejsarsnitt här, verkligen.
Men så lilla godingen mådde bra.
Hon
var hos barnpersonalen där på barnbordet.
Och sen skickas jag på uppvak, och det är där det går riktigt dåligt.
Kommer du ihåg någonting, liksom känslan av att vakna upp?
Jag kommer ihåg väldigt, väldigt lite. Jag kommer inte ihåg när jag håller mitt barn för första gången. Vilket är jättejobbigt. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg vad som hände eller vilka som var där. Jag vet att Petty var där. Och jag vet att det var personal där. Jag för mig att det är en manlig sköterska som är där. Men jag kommer ihåg att när man får mens så kan man ibland liksom känna att så här, oj, nu rinner det till. Och den känslan hade jag hela tiden. Fast det kändes som att det kom väldigt, väldigt mycket. Så jag kommer ihåg att jag säger hela tiden att så här, nu rinner det igen. Nu rinner det igen. Och jag vet att vid ett tillfälle så spyr jag. Och då... kommer jag ihåg att det kändes som att liksom, det kom typ lika mycket spya som blod. Och jag kommer ihåg att allt gjorde ont. Och att de jobbar på min kropp och de trycker på mig. Och att allt är ont och jobbigt. Och jag bara känner att det rinner. Och att det är de två sakerna som jag säger om och om igen. Det är ont och nu rinner det. Och när man läser journalen så ser man att jag på uppvaket tappade ungefär 3,5 liter blod.
Herregud. Ja, Alma. Och då har du tappat blod under kejsarsnittet också. Vad är det totala?
Nej, men jag tror det totala är alltså 3,5 liter ungefär. Så det var 0,5 liter på kejsarsnittet. Och sen då 3 liter på uppvaket från livmodern.
Här är det ju verkligen kroppen får jobba på. Alltså, att du är nära att gå in liksom i chock, tänker jag.
Ja.
Så
att klockan är 8 när de plockar ut min dotter. När klockan är 12 så får jag åka in på en ny operation.
Mm.
Då försöker de ju då stoppa den här blödningen i min livmoder.
Mm.
Livmodern vill inte dra ihop sig.
Okay.
Det de har berättat efteråt är att den troligtvis var trött efter de starka verkarna.
Mm.
Och det slutar med att de blåser upp en ballong i livmodern för att försöka liksom, få ett tryck så att blödningen stoppas inifrån.
Mm.
Jag är ju då sövd under hela det här.
Mm.
Så jag vaknar 4 på natten eller morgonen i ett stort rum på intensiv avdelningen, intensivvårdsavdelningen. När jag vaknar där så är det 2 stycken sköterskor som jag inte har träffat tidigare. Som då berättar att det har varit ett akut snitt och att jag har tappat blod. Jag frågar om jag får träffa min dotter. Då berättar de att hon är på neonatalavdelningen. Jag frågar om jag får träffa min man. Och då säger de att han måste sova. Han ligger och sover just nu. Men att att han inte kommer liksom direkt.
Hur var den känslan?
Jättejobbig.
Jag förstår det.
Jag hade ont överallt. Så det gjorde ont när jag andades.
Ta en paus, Alma, om du vill. Säger att det gör ont när du andas. Och det är ju så här att de har ju jobbat jättemycket med dig under operation. De har ju verkligen gjort allt de kan. Du har haft en ballong uppblås. Alltså, man blir stel i både nacke, axlar. Det gör ont i din livmoder för du har fått fruktansvärt mycket läkemedel vid det här laget. Man har tryckt på livmodern, man har varit inne och gjort en till operation. Alltså du har varit med om jättemycket här, Alma, som gör. Och samtidigt så har du ju i det här läget säkert fått massa smärtlindring i olika former med narkotikaformer också som kanske gör att du inte är helt med heller på allting, såklart. Ja. Det är mycket, jättemycket är det här, men ja. Och sen så att hon var på neonatalavdelningen liksom förstod det att okej, hon kanske inte heller mår bra nu. Kom den känslan då?
Ja, men jag var ändå så pass borta, för som du säger, jag hade ju väldigt mycket morfin och jag även om jag vaknade vid 4 så var jag liksom kanske vaknade en halvtimme och sen sa jag att nu vilar jag lite och så somnade jag i en kvart och sen vaknade jag lite och sen somnade jag och sådär. Men jag hade också väldigt svårt att prata. För då berättade de ju också att jag har legat i respirator. För att de var då rädda att mina organ skulle stängas av.
Amen.
Eftersom jag hade förlorat så mycket blod.
Vilken fruktansvärd mardröm.
Jag hade också 5 infarter. Så jag hade en på vardera hand. En på handleden. En i armväcket. Och då en i nacken.
En CVK kanske.
Exakt, en CVK.
Sån här central venkateter.
Hur, det här kanske är en jättejobbig fråga, Alma, men efteråt när du har pratat med läkarna och så, var de nära att förlora dig?
Ja.
Hur nära? Liksom, har de pratat med dig om det?
Nej, de har sagt, för jag har bara pratat med läkaren en gång hittills. Jag ska prata med henne en gång till. Men jag frågade henne hur mycket blod jag har fått. Och då har hon bara sagt, du har fått mycket blod. När jag vaknar då så har jag fortfarande inte jättebra värden. Jag har ju fortfarande jättelågt blodvärde. Så under de kommande 2 dagarna så får jag ytterligare 5 påsar blod.
Mm.
Så när klockan är 7 så kommer Petter ner.
Mm.
Och då berättar han vad som har hänt.
Mm.
Och då berättar han att min dotter då, som heter Chloe, hon mådde bra till en början, men när jag var sövd då under min andra operation, då blev hon trött. Hon blev slapp i kroppen och så blev hon kall.
Mm.
Så då tog de henne till neonatalavdelningen för att försöka värma upp henne och ge henne lite sondmatning. Mm.
Okay.
Framåt morgonen så mådde hon bättre. Mm. Hon var stabil hela tiden.
Mm.
Och vilken situation för Petter. Där ligger du och liksom in på en operation
sina
till.
Två liksom viktigaste personer. På.
Och så blir hon dålig ner på IVA båda två liksom.
Mm.
Fy.
Mm. Och han ligger själv på BB-rummet.
Alltså.
Det här är ju saker vi har sett, varit med om såklart själva, men
fast det här är ju verkligen inte ofta.
Fast det här händer. Är ju nej. Verkligen inte ofta det händer. Nej. Att det sker ett omedelbart snitt, det händer ju.
Mm.
Men att man får en mamma som förlorar blodvolym, som måste reopereras igen. Mm.
Det är inte vanligt. Verkligen inte.
Och sen är det ju så att när man hör såna här historier så blir man ju... Jag som barnmorska blir ju så enormt tacksam. Jag vill ju nästan bara gå och krama alla läkare som har hjälpt er. Jag vet ju vilket arbete som sker runt dig och... Mm. Och alla liksom som... Det här bara att man får blod liksom. Alla som donerar blod och... Som hjälper dig att få en chans. Så.
Hade det inte varit för dagens medicin så hade varken jag eller min dotter levt idag.
Nej.
Hade jag fött barn i ett annat land så är det väldigt stor risk att jag inte hade levt.
Nej. Vi har ju en väldigt, väldigt bra medicinsk vård i Sverige.
Mm.
Så är det. Och det... Mm.
Ja, och det tog... Det tog några dagar innan jag kom dit.
Mm.
Alltså det är klart att jag var tacksam för vården jag hade fått.
Mm.
Men jag var också väldigt upprörd över vad jag inte fick.
Mm.
Mm. Jag hade ju skrivit i mitt förlossningsbrev som jag har läst i den här podden att jag vill ha information och jag vill vara medveten om vad som händer. Och jag förstår att de inte hann berätta någonting. Men det var fortfarande så här, jag hade ingen information. Och det var så många människor i rummet. Och jag fick inte veta någonting. Och jag ville ha kontroll och vara medvetande. Men istället blev jag sövd.
Mm.
Men mina absolut liksom, största sorg i allt det här. Det är att jag... då inte kommer ihåg när jag håller mitt barn för första gången.
Mm.
Och det kommer jag aldrig få tillbaka. Men kanske ännu värre att jag inte fick se Petter se sin dotter för första gången.
Mm.
Första gången jag får hålla mitt barn, vad jag är medveten om, är ju 15 timmar efter hon har föds.
Mm.
För efter jag har varit på intensiv... på mitt rum där på intensivvårdsavdelningen så kommer in läkare som tar bort den här ballongen i min livmoder. Och de ändå räknar med att jag är så pass bra att jag kan lämna IVA.
Mm.
För de vill ju ha mig där ifall det skulle hända något annat. Så de var väldigt
nära.
Det
förstår jag. Absolut.
Så att vi vid 12 då vid lunch dagen efter vi hade åkt in så får vi åka upp på rummet och då får också Chloe komma på permission så då får jag träffa henne första gången.
Så då ligger ni på BB-avdelningen, alltså vårdavdelningen, det är där man hamnar efter ett sånt här ur akut kejsarsnitt. Den bästa återhämtningen för er båda, det är ju såklart att Chloe är hos dig Det är ju den bästa återhämtningen för henne, men också såklart för dig som är nyförlöst. Men den situationen har ju väldigt många svårt med efter en sån här stor operation. Att många, som vi sa förut, det är mycket smärtlindring, man är ju hög på den känslan. Och ta till sig känslan av att det ligger ett barn på bröstet. Den är ju väldigt svår att ta till sig. Så därför kan en del få vänta lite också med att barnet får ligga hud mot hud.
Ja, nej, men hon fick komma in direkt.
Du berättade ju för oss, Alma, att du inte riktigt kommer inte ihåg första gången du höll henne. Och det är någonting som är jättejobbigt för dig. Första gången du liksom kommer ihåg att du såg henne, att du höll i henne när du var så pass medveten. Hur var dina känslor då? Liksom första gången du fick känna att du träffade din dotter.
Ja, alltså här så önskar jag att jag kunde säga att liksom, känslorna flödade och det var helt naturligt. Men jag var jättetveksam över att det var min dotter. För jag hade ju inte varit med när hon kom.
Liksom. Det är inga konstiga tankar, Alma, som du har här och ens förstå. Och den här just drömscenariet att allt ska vara och känslorna ska flöda och man ska älska sitt barn från första stunden. Så det är verkligen inte alltid så. Det är inte det.
Nej, så att jag vet att jag frågar Petter liksom i flera dagar att så här, är du 100% på att det här verkligen är vår dotter? Är du helt, helt säker på det? Och jag vet att jag har en bild på när jag har henne på bröstet direkt efter operationen. Och jag har kollat på den bilden och jämfört den med henne. För att så här, veta, så här, är det verkligen samma, vet vi det? För att hon tappade också sitt sånt här band. Med numren. Nej, jag var jättetveksam de första dagarna. Och så här, om det verkligen var min. Men Petter sa hela tiden att jo, jag känner igen henne. Och det, jag fick se henne direkt och det är hon. Jag är säker på det.
Och det här bandet du beskriver, Alma, det är ju sånt här nummerband som man fäster på mamma och på barn efter en förlossning för att veta att det är ni som hör ihop. Och det här är ju ett trauma som du kommer att behöva bearbeta, som du bearbetar, och du kommer ju komma i olika faser såklart.
Och det blir lättare varje gång jag pratar om det. Jag kanske alltid kommer vara ledsen över det som har varit, men jag är också jättetacksam för att vi ändå mår bra idag och sådär. Men jag kommer ihåg också att i början så kände jag mig så himla lurad av alla. Jag kände mig lurad av min barnmorska, av er, av mina vänner, av liksom alla jag pratat med. Alla sa till mig att så här, det kommer gå bra, du behöver inte oroa dig. Du är liksom ung och frisk och det finns ingenting som talar för att det inte ska gå jättebra. Så i början kände jag mig väldigt, väldigt lurad. Och jag kommer nog aldrig sluta tänka att om jag bara fick liksom behålla min rädsla och få ett planerat kejsarsnitt så att det hade blivit så mycket bättre.
Det är ju en reaktion som jag förstår att du tänker på just nu, såklart. Den Alma som vi mötte första gången vi träffade dig, den tjejen som hade en sån otroligt stark förlossningsfobi som ville ha ett planerat snitt från start liksom, som visste det till att utvecklas, packa BB-väskan och säga till oss att nej, men vet ni vad, jag är redo. Jag känner att jag har informationen, jag vågar lita på min kropp. Så att det du beskriver känns ju också som en speciell situation för oss som har liksom fått möta din resa de här veckorna.
Och det är ju det också alla har sagt när jag berättade vad som har hänt. Att så här, att det hände just dig som var rädd för det här. Liksom. Mm.
Det är ju så mycket känslor hos mig och Sofie, och det har varit så mycket känslor. Hela den här resan såklart, och den här processen som du har gått igenom, och den här händelsen som vi fick reda på när du var nyförlöst. Mm. Det gav ju oss en... det var jobbiga tankar, och det var en jobbig situation. Och vi kände ju bara att vi bara ville packa väskorna och åka upp till Stockholm såklart.
Mm. Ja.
Så vi kände ju att ni var ju ändå våran liksom. Ni var ju ändå vårat. Mm. Och vi önskade dig allt såklart.
Ja.
Mm.
Jag har fortfarande svårt att förstå att jag är mamma.
Mm.
Men samtidigt så känns hon som en del av mig. Alltså det är...
Mm.
Nu är det ju 6-7 veckor sedan det här hände.
Mm.
Och jag har absolut inte bearbetat klart. Men jag har kommit en jättelång bit. Mm. Och det blir lättare och bättre varje gång jag pratar om det.
Mm.
I början orkade jag inte prata med någon överhuvudtaget. Om jag pratade med någon så sa jag att jag vill inte berätta vad som hände.
Mm.
Jag orkar inte det.
Mm.
Men liksom, nu mår jag bra.
Mm.
Vad får du för hjälp nu?
Förvånansvärt lite. Men det de har sagt inom vården är att de första 6-8 veckorna så har man så himla mycket känslor.
Mm.
Så att då vill man liksom inte riktigt prata och bearbeta. För att det är liksom för mycket. Och det är så mycket hormoner och allting.
Mm.
Så att man väntar liksom ett par månader tills allting har lugnat ner sig.
Mm.
Så att jag har ett inbokat möte med den här läkaren som gjorde operationerna. Mm. Och Chloes sköterska på BVC.
Mm.
Hon har sagt att så fort du vill prata med någon så ringer jag till vårdcentralen och löser det. Så att bara se till när du vill det. Men jag vill prata med läkaren först för att liksom någonstans få faktan innan jag kan reagera och ha känslor om det, om ni förstår vad jag menar.
Vi pratar ju mycket om postpartumsamtal i vården, i alla fall vi barnmorskor. Att man har haft en sån här tuff situation med en patient, så försöker vi få till ett sånt samtal där man går igenom händelseförloppet. Sen kommer du ju och prata med din barnmorska på din barnmorskemottagning.
Ja, det har jag ju gjort.
Ja, och hon har ju inte all kunskap och information om vad som har skett. Hon kan ju inte hjälpa dig att svara på ingående frågor, vad man tänkte och sådana små saker som du vill ha svar på.
Mm.
Och det kan man göra att om man önskar ett sådant samtal med sin förlösta barnmorska, oavsett om det är ett kejsarsnitt eller en vaginal förlossning, så kan man faktiskt kontakta den barnmorskan.
Ja, för en del kan det ju vara jobbigt att inte veta. Du säger så många gånger, ja, och då kommer jag inte ihåg vad som hände. Vissa saker landar nu. Då kanske det kommer bli jätteviktigt för dig att liksom veta, det här hände då, då tänkte vi så, då tog vi in. Alltså, förstår du? Att...
Mm. Ja, och det var ju det den här läkaren gjorde.
Mm.
Så jag vet inte om det var 3 dagar efter förlossningen eller sådär, så kom hon till vårt rum på BB och satte ner och berättade liksom allt som hade hänt.
Mm. Mm.
Jättebra. Det tar tid, Alma, men det kommer att bli bra.
Ja. Mm. Nej, men som sagt, nu 6-7 veckor senare så mår vi ju väldigt bra.
Mm.
Nu har jag landat i att jag är jättetacksam över att vi fick den vården vi fick. Och även om jag ibland tänker hur det kunde ha varit. Så jag är ändå ganska bra på att skjuta bort de tankarna och bara så här, fast vet du vad, nu blev det inte så.
Mm.
Hon hade en knut på navelsträngen. Hon hade navelsträngen 3 varv runt halsen. Vad skönt att du kom in när du kom in, att man kunde se på CTG att hon faktiskt hade det jobbigt i magen, så man kunde ta det här beslutet.
Mm.
Mm. Vilken resa du har haft, Alma. Alltså, ja. Så modigt av dig att våga en vaginalförlossning. Så fruktansvärt orättvist att just du skulle drabbas av det här. Det är,
nej, vi är, ja. Oj, ja, superstolta såklart.
Ja.
Och det vet du.
Ja.
Och vi vet hur jävligt det kan vara. Men en sak i taget.
Du är fantastisk, ja. Alma.
Mm. Ja, men ni med.
Mm. Vi kan tänka att det kommer mycket frågor. Från er som lyssnar, och ni är hjärtevälkomna och hör av er till oss. Och vi vet att det är en del kvinnor som kommer känna igen sig i din berättelse.
Tack för att du delar med er, Alma, och tack för att ni lyssnar.
Ja. Ni fick en dotter, du och Petter.
Ja.
Mm. När kom hon?
41 plus 4. Mm. 51 centimeter, 3040 gram.
Alldeles perfekt.
Alldeles perfekt.
Ja, och vi säger grattis till Chloe.
Ja.
Våran poddbebis.
Ja.
Som vi har väntat.
Och hon är fantastiskt söt också.
Ja. Ja, jösses.
Vi ska ta och avsluta det här avsnittet nu.
Det ska vi göra.
Ja.
Stort tack för att ni lyssnade idag. Sköt om er.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Kram, kram.
Hej då. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.